Ja, då ska ni vara välkomna till Bladets handbollspodd med mig Johan Flink och dig Robin Nilsson som är ute och kvar och flyger igen. Inte ja. Vitryssland denna gången.
Nej, nu är det Lindvallen. Vi spelar alltså in. Jag är alltså på lite på semester. Klockan är 6:30 fredag morgon. Sen inspelning, eller både sen och tidig. Vi brukar ju köra torsdagar.
Och vi brukar köra väldigt ofta sent på kvällen framåt natten. Men som sagt, tidig morgon. Så här tidigt har vi nu aldrig spelat in, tror jag.
Nej, det är skönt att vara uppe i tid. Kommer ja. Ner till backen snabbt också efteråt.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Pratar jag för tyst?
Nej, tycker jag inte. Nej, nej.
Jag håller ner mig lite så ska väcka.
Ja, nej. Det funkar jättebra. Vi har ju lite grann på programmet. Det händer rätt mycket i handbollsvärlden just nu, känns det som. Så att vi drar väl bara igång vad vi vill avhandla. Jag tror att vi börjar med herrarnas slutspel.
Kristianstad 2-0 mot RIK vände ju till slut. Jag tycker fortfarande att, eller tror nog fortfarande att RIKs chans var i den förra matchen. Vi byggde upp ett scenario där förra veckan som faktiskt var ganska nära att falla ut.
Ja, det här var som vad behövs för en skräll, va?
Ja, precis. Ja. Fast det var ändå inte, de höll på att skrälla fast att Tobias Thulin förlorade målvaktsmatchen där nere. Så höll de ändå på att vinna.
Ja, det hade ju, det hade varit en skräll, det också. Mm. Det trodde vi krävdes ju, såklart.
Ja.
Nu räckte det inte hela vägen ändå.
Och igår var Kristianstad lite starkare, men fick de tillbaka Oda för spelade och Henningsson var med igen. Spelade rätt mycket ändå. Så nu, ja, nu att vända på det nu 0-2 i, och börja med det i Kristianstad känns övermäktigt.
Nej, det kommer inte gå. Och skulle de ta, ja nej, de ska ju ta tre raka nu, varav två i Kristianstad.
Mm. Oskar Sander var lite frustrerad. Var det som skickade? Jag hade inte läst det. Du kan väl bara, vad var det som han var arg på?
Domarna. Så det är märkligt att du har missat det, Robin. jag ställde ju frågan till dig då, som vår justitieminister. Sander, jag läste på Göteborgsposten efter matchen. Där han säger, jag kan ju säga vad han sa. Domarna är helt horribla, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det bara är pinsamt. Jag förstår inte vad som händer. Arnason väger 150 kilo och flyger runt som en vante. Vi får ingenting med oss, känns det som. Ni får fråga domarna vad de höll på med. Jag tycker det är för jävla dåligt. Hemmaplan ska väl ändå betyda någonting. Man får inte bete sig så som domare. Domarna är pinsamma och skämmer ut sig, säger alltså Oskar Ysander, som efter tre utvisningar fick rött kort. Det jag ställer frågan till dig är, får man säga så här utan någon påföljd? Alltså, kan man efter matchen säga vad man vill om domarna? Ja, man har hört det var i följd i andra sporter och andra ligor att det kan bli avstängning i efterhand.
Jag vet faktiskt inte. Jag har svårt att se, eller skulle nog ha svårt att hitta någon punkt i någon regel någonstans som säger att man inte får uttala sig hur man vill i media. Men faktiskt är det rätt intressant. Det var ju rätt hårda bud där. Men det jag reagerar mest på det här med hemmaplan, att det ska betyda någonting. Det ska det väl kanske inte göra nu. Alltså domarmässigt.
Nej, det är definitivt. Vi kan ju inte hitta någon punkt i bland reglerna som säger att hemmaplan ska betyda någonting. Det kan vi väl.
Sen gör det väl det ibland. Jag gissar att de själva tyckte att Kristianstads hemmaplan senast betyder en hel del med domarna.
Mm.
Ja. Det är intressant faktiskt. Ja, vi hade ju, ska vi ta lite domarsnack, Flink?
Ja, ska vi inte det? Kör.
Låter sig uttråkat redan.
Nej då, kör du.
Nej, men det var, vi hade ju en liten det blev ju lite domardiskussion både i Kristianstad och i Malmö, kan man väl säga, efter den första kvartsfinalen. Lite, jag skrev en krönika och pratade med Mäkinen i häromdagen. Ett bra samtal faktiskt. Högt i tak. Känns
Ja,
det som.
faktiskt inte läst den intervjun, så du får gärna referera lite.
Ja, nej, men han menar ju att jag tyckte det var märkligast av allt. Jag tyckte inte att domarinsatsen var speciellt bra, varken i Kristianstad eller i Malmö första matchen. Och jag menar att det var en konstig tillsättning. Man hade bröderna Smail Agic och systrarna, vad heter de, Benani, va? Aldrig dömt en kvartsfinal någon av dem. Visst, sen tycker Mäkinen att hur ska man då få rutin om man aldrig dömer?
Någon gång är den första, annars blir det ett moment 22.
Precis. Men jag kanske, om man ska tänka lite mer taktiskt, så hade man kanske satt ett sånt domarpar då. Säg det står 2-0 i matcher och
Ja.
något av lagen har varit liksom, ja, som nu, Kristianstad leder med 2-0 och är ju starkare. En sån match är ju kanske, förhand känns det som en lättare match än en första kvartsfinal där, ja, du vet, lagen ska
Absolut.
statuera exempel.
Vad hade han något svar på det då?
Nej, men den långa följdfrågan ställde jag aldrig.
Nej.
Men han bryr sig inte så mycket om vad jag tycker. Det förstår jag. Det är ju inte hans jobb. Och sen, jag tror inte att typ, ja, det var ju både Vranjes och Sutta var ju vansinniga därefter. De bråkade väl med både domare och med varandra. Men jag tror liksom inte Sutta kanske köper den. Alltså från hans vinkel, hans perspektiv, så är det inte så jävla spännande att ha en sån domarinsats i ryggen. Han ställer väl inte till hans uppgift att ställa upp och ge domare rutin. Han vill ju ha de bästa domarna. Så ja, det var väl mest det samtalet med Mäkinen handlade om, kan man säga.
Och så får klubbarna inför slutspelet nominera domare, va? Vilka de tycker är bäst, eller ranka dem på något vis, eller?
Nej, det var rätt kul faktiskt. De fick, jag tror inte de fick ranka, eller jag tror inte de satte dem, uppdraget var inte att sätta dem i någon rangordning, men man skulle skriva upp vilka sex domar man ville se i slutspelet. Det var rätt kul. De listorna vill man ju gärna komma över.
Ja, men var det så att han inte var riktigt säker på ens om alla klubbar hade gjort det?
Han ville inte säga någonting om någonting, men
Jag såg bara någon, för jag har inte läst intervjun, så jag har bara sett någon rubrik om den.
Jag tror det var han, den förra domarbasen, som skrev det på Twitter. Han visste inte hur klart.
Ah, så var det kanske, ja. Då kanske
Jag
jag
tror det.
läste det. Ja.
Men jag tror nog att alla har gjort det. Kristianstad har gjort det i alla fall, och Sävehof har gjort det. Ja, jag tror nog alla har gjort det. Det lät så på märken. Domarinsatsen igår, det var ju ett mer rutinerat par. Mikael Johansson och Winberg. Och Sanders, ja, man kan väl förstå honom också. Man tycker själv att man får ett par billiga utvisningar och så här.
Nej, men det är ju klart att vi vill ha, i vår roll vill vi ha känslor och så. Så att, ja, rent krasst så mig som journalist har ju ingenting emot att folk säger vad de tycker och tänker, att det blir sådana här utbrott, va. Men jag bara reflekterar över, för jag vet att i andra ligor så får man inte säga vad som helst. Jag tror till exempel, är det inte i hockeyn till exempel, SHL, så tror jag sånt här kan rendera någon sorts påföljd i varje fall. Men. Vi slänger väl ut den frågan kanske. Vi har ju lite lyssnare på säkert, men domare eller förbundsfolk eller som sitter i någon nämnd eller sådär, om det är bara intressant. Vi är inte ute efter att Ysander ska åka dit, absolut inte, men det har varit intressant att höra om man kan bli bestraffad i efterhand för vad man säger om domaren.
Hade det varit Premier League så hade han ju blivit avstängd resten av slutspelet. Tre
Ja.
gånger. Där har de stenhårda.
Ja.
De andra, jag ser vi på Malmö, såg vi ju, jag såg andra halvlek kan man väl säga. Men det var ju, man hade ändå det på känn. De här lagen känns som de kan slå varandra hemma och borta hela tiden. Det gjorde de i grundserien också. Så att vi kan nog vänta oss fler bortasegrar.
Men i varje fall har ju, ja, Malmö har ju ändå tagit tillbaka initiativet om vi ska hänga upp oss kring det här med hemmaplan. Nu är det ju liksom samma läge som inför på sätt och vis, även om det är bara tre matcher kvar då ju.
starkt också att vinna utan Magnus Persson. Som ju är borta med hjärnskakning. Men Brännberg är kvar i spel.
Ja.
Han, där kan man ju tala om någonting och stänga av i efterhand. Det är ju rätt intressant. Det är två olika situationer. Usander vansinnig verbalt. Brännbergers situation med Magnus Persson då. Det var kvartsfinal 1 som han drömde till honom i huvudet helt. Det var en situation som var ofattbar egentligen att han ska in där och banka på huvudet. Magnus Persson är ju redan, det är redan två försvarare som har stoppat honom. Han står ju i princip stilla när Brännberg kommer in och ger honom en kyss i, ja, men det är pannan eller vad det är. Men snyggt var det inte. Och är det något man kan titta på i efterhand, tittar man på de bilderna, så ja, jag har ju jävligt svårt att se att det skulle vara en olyckshändelse.
Kan man åka dit för sånt i efterhand? Nej.
Jag tror inte det faktiskt. Eller ja, jag är 99% säker på att man inte kan det. Med tv-bilder, så jag kommer ihåg för några år sedan hade man en diskussion om det. Om man kunde använda sig av tv-bilder i efterhand. Jag tror det gällde, just då gällde det nog de här sista sekunderna där med om det var mål eller inte. Men jag är ganska säker på att det inte går. Nu visar sig alla matcher på tv, så att skulle ju, det är ju, möjligheten finns ju. Men det använder man sig inte av.
Nej.
Men då har du kanske inte sett den smällen.
Jag har inte sett det. Nej, du kanske hörde det av min reaktion. Jag har faktiskt inte sett det, nej. Jag har missat det.
Nej, och det var ju också... Det, jag kan förstå domarna. Alltså, det är jäkligt svårt att se i stridens hetta där. Men att inte... Brännberg blev inte ens utvisad. Utan, ja, de tog en utvisning, men de tog den på Sunnefelt i samma situation där. Och han gjorde ju ingenting. Och sen var det ju istället, fick ju Blickhammer, fick ju tre utvisningar, rött kort där i den första matchen. Tveksamt, i alla fall den sista var ju mycket tveksam. Så de, Malmö tappar ju både Magnus Persson och Blickhammer där. I två situationer, två domslut som gick åt helt fel håll. Så jag tror att det kan ha varit, spelat en riktigt stor roll i det första mötet. Nu kanske Magnus kommer tillbaka och blir kammer och så att det talar väl för Malmö, tycker jag, i längden ändå. Men Brännberg, ja, han borde inte spela, han borde varit avstängd.
Mm.
Och så jag köper inte det, men det är så lätt att komma undan med det här att det är olyckshändelse hit och olyckshändelse dit och... Man kan säga vad man vill om att det är en styrkig situation med många spelare framför så här, men man går inte in och, i en sån situation med han vet ju var han har sina händer. Alltså, nej, jag kör.
Men de hamnar inte där de hamnar av en olyckshändelse.
Nej, och det, han håller på med så mycket fält. Jag såg någon, senast de mötte Malmö så hamnade han i en annan situation med Magnus Persson faktiskt. De låg på golvet. Man såg Magnus Persson ryckte till och blev fullständigt vansinnig. Så tittar man på priserna så ser man att han antingen om han nejpar honom i ryggen eller trycker in fingrar. Så det blir mycket sånt fulspel som han håller på med Brännberg. Fulspel kan man göra, men det är på låg nivå.
Ja. Det har han ju alltid varit känd för, skulle man vilja påstå. Det var väl lite det som Sävehof ville åt också någonstans när de värvade honom, känns det som. Och inte, det är inte på det viset man vill se det, som sagt. Alltså det är som du säger, ett fulspel på låg nivå. Men jag tror att Sävehof varit i behov av lite det här. Det tror jag vi har pratat tidigare om. Den typen av lite skitigare spelare, så att säga.
Ja.
Men det får ju finnas rim och reson också i det.
Mm.
Och nu har ju faktiskt Sävehof, känns som, har ju blivit lite så här nu här på slutet i varje fall, fått lite den ja, men det här, det skitiga, de har sitt 7-6, alltså det är inte, men med tanke på vad de...
Ja, men det är det här kriga, kämpa.
Ja, precis, va. med tanke på vilka talanger så de har fått upp. Och ja, det är ju det de har behövt kanske få in lite grann då. De har ju sina välskolade, fina handbollsspelare som de hela tiden får fram på här sidan. Men och så, har det, så det är lite identitetsskifte kan man nästan säga där i Sävehof. Lite grann i varje fall. Uppfattningen om dem är ju det nu i varje fall.
Absolut. Sen vill jag ha det sagt med. Jag tycker man måste kunna diskutera och kritisera domarna också. Det var mycket, jag såg Charlie och Berggren, alltså Charlie Sjöstrand på Seymour. Även sådana experter, både han och Jenny Linnell, måste ju kunna bedöma domare och kritisera domare när de sitter i sändning. Liksom. Domarna är ju en del av spelet, precis som alla andra, och spelar ofta avgörande roller i matcherna. Jag förstår inte varför de ska vara leva i någon skyddad zon liksom. Sen behöver det inte bara, visst det kanske blir för mycket domardiskussioner här nu efter de här, men jag tycker att man måste kunna ta det.
Ja, absolut. Det
är inte bara jag hela tiden som jag menar som kan ta de diskussionerna. Det måste man kunna göra även i sändningar och så här, och när det är tveksamma situationer som uppenbarligen påverkar båda lagen och kan avgöra en match. Det måste man kunna diskutera.
Ja, definitivt. Ja, det är bra. Bra inspel, Robin.
Ja, men jag menar, tittar du på hockey och fotboll så det diskuteras ju domare efter varje omgång.
Ja.
Men hamnar har blivit lite så, vi ska helst inte prata om domarna.
Lite tradigt skydda dem, lite vår fina sport och lite sådär. Kanske inte tål en diskussion. Alltså det blir lite det här lilla sporten som man ska
hålla
omhulda och så, för att den är ju inte så stor och ja, liksom tål inte en granskning ungefär, om vi nu ska hårdra det lite grann.
Så då lämnar vi domar diskussionerna för den här gången.
Förmodligen gör vi det för den här gången. Ja, men ska vi hålla oss lite kring handbollsligan? Det har hänt, de senaste dagarna har det ju hänt lite grann på tränarfronten.
Det får man verkligen säga.
Vi hade först, fick Sivertsson, blev dumpad för inte förlängt i Ove Helsingborg, trots att han tog upp dem andra gången på 3 år här nu. Och ville vara kvar, men får alltså inte det. Och istället så får man väl lov att de tar in en, det är väl en skräll, Christer Lindgren. Som alltså ska till Helsingborg på söndag för kval till division 3, då hans Trelleborg ligger i tvåan och ska kvala mot Ove Helsingborgs B-lag som kommer underifrån då. De kvalar för, Trelleborg kvalar ju då för att vara kvar i tvåan. Det är ju rätt hyfsat kliv att gå från, och jag har ju skrivit lite grann om det här och jag har ju genomgående kallat honom en doldis. Det är han ju definitivt för Sportbladets läsare i vanliga läsare, men känns ju så även i numera i handbollen. Sen så var han tränare i IFK Ystad ett par år här från 10 år sedan ungefär. Sen har han varit han har faktiskt varit i Skjern. Han tog över där när Kosovac fick gå där. Det var mitt i säsongen. Men det är en del år sedan och det var inte Skjern riktigt. Det var ju, jag tror att de låg någon femma i ligan, kom faktiskt troligt vad de blev, men de är inte vad Skjern är idag. Men, och sen har han varit Nordsjälland innan han kom hem till Sverige, och sen så var han var väl borta ett tag innan till Trelleborg och så. Va? Så att visst, absolut, flera år i högsta ligan i Danmark, Norge och Sverige, men ingen av de stora klubbarna, och jag får erkänna, jag hade väldigt dålig koll på honom. Kände igen namnet och så, men minns knappt att han var tränare i IFK Ystad.
Nej, det gör inte jag heller.
Nej, och det har ändå varit mitt under den. Ja, det har ju varit under den tiden jag har skrivit om handboll. Så att, lite överraskande. Ja, och jag vet, Mats Engblom, han har ju då varit med och tränat, som jag förstod på Englund, som lät som att han hade pratat med spelare som Ekberg och Jim Gottfridsson och så här som han har varit med och tagit fram. Det vet jag inte riktigt, va? Men han sa att han hade varit väldigt omtyckt bland sina spelare. Och i pressmeddelandet så stod det nämnt de här namnen bland annat, som han då har tränat när de har varit unga. Så jag ska inte säga om Gottfridsson och Ekberg har blivit kontaktade med Jovi, det vet jag inte. Men, sen så tycker jag ändå på Twitter har också sett lite andra reaktioner, liksom bara vad håller de på med och så vidare. Jovi Helsingborg. Så att den var väl, ja. Ja, det blev ju onekligen intressant att se. Och sen så igår så fick Kenneth Andersson, IFK Ystad. Ja, han fick väl inte sparken. Jo, det fick han ju. Han hade ju ett år kvar ju. På sitt kontrakt.
Jag skulle säga ännu mer oväntat.
Ja, det är det ju verkligen. Då när jag var nere i Ystad och gjorde mitt reportage om IFK och Ystad IF, så var jag träffade Johan Olsson på Ystad Allehanda, och det var väl lite som han skrev ju det själv här nu i en kort krönika efter att Kenneth har fått sparken, att det är IFKs viktigaste värvning på hur många år som helst. Han har ju nästan drivit klubben själv ju. Han jobbade ju halvtid i början och var sportchef, och det har han ju varit fortsatt då, och tränare och alla möjliga roller. Han har ju inte ens haft någon riktig assisterande, utan tagit hjälp av Knutsen framförallt och Petersen. Men det visst, man får inte bli nostalgisk som klubb och så att han ska få kvar för vad heter det?
Sakens skull.
Nej, precis. Gamla meriter och som tack för att han har gjort ett fantastiskt jobb med klubben och tagit upp dem och så. Men för de var ju faktiskt när han tog över väl i botten på Allsvenskan i princip. Mm. Och nu är de första nykomling som klarar sig kvar på, utan kval i varje fall, på många år.
Ja, och de där gamla meriterna, de är inte så gamla. Det är ju, den här säsongen har ju varit, alltså om man tar säsongen som helhet, så har de ju ändå gjort en bra säsong.
Ja, ja.
Där man kan förvänta sig.
Absolut.
Jag hörde att Petersen ska ha varit lite missnöjd och att det är på hans initiativ som de byter tränare. Att han är väl lite kompis med Seifert, tror jag.
Och att, ja, som nu tar över, ska vi säga då, Sebastian Seifert.
Ja. Att det är där det har börjat.
Ja.
Det är lite märkligt ändå, om man nu vill, ja. Lite som med, vad ska man säga, med Ola Ling, alltså att man låter dem, om man har ett år kvar på sitt kontrakt, visst jag kan förstå att man vill ha en ny röst, men vad är det som är så bortom att man måste sparka sin tränare? Alltså det är uppenbarligen inget större problem med Kenneth.
Nej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hela situationen känns märklig.
Jag såg ju också att det var ju Petersen som uttalade sig om Seifert till Ystad Allehanda. Jag var med på bild också. Så att nu är han ju i och för sig kanslist då, Petersen på halvtid och spelare på halvtid. Men det var väl också lite märkligt att
Men det förstärker ju det. Det måste ju vara så. Varför uttalar han sig ändå som om Seifert? Eller bara hela situationen känns så. Det känns som att Petersen har haft stor makt i det här beslutet.
Ja, å andra sidan så är det ju ingen sportchef, och det har ju Kenneth också varit. Så jag vet inte, det skulle väl vara ordförande som står med Seifert i så fall, kan man ju tycka. Möjligt att inte han fanns tillgänglig i Ystad då med så kort varsel. Det verkar gått rätt snabbt i hela ändå. Jag hörde om att de hade ett spelarmöte kvällen innan, alltså i onsdags. Sen hörde jag någonting också, nu ska man ta det för vad det är, va? Men att det har väl funnits kanske lite tryck från sponsorer och så också. Om någon förändring, jag vet inte. Men, nej, den är...
Samma som det var i Kristianstad med Kenneth, det fanns tryck från sponsorer då också.
Ja, nu tror vi väl inte att IFK Ystad går samma fina framtid till möte som IFK Kristianstad. Att det blir den utvecklingen på det hela, annars så... Det blir det ju inte att de spelar SM-finaler nu i rad, va? Men det är liksom lite samma läge som Kenneth får gå igen på något vis. Drivet upp det och så vidare. Men det är ju mycket märkligare i IFK Ystads del. För att jag menar, när Ola Lindgren tog över IFK Kristianstad fanns det väl ändå ett missnöje med det sportliga resultaten. Ju. Man var ju knappt som man skulle klara sig till slutspelen. Så det visade väl Ola Lindgren att det fanns en potential för det genom att ta dem till final istället direkt.
Ja, och det var ju, då bytte man Kenneth mot ett större, mer etablerat tränarnamn.
Ja, som man äntligen då hade möjligheten att ta.
Ja.
Som var ledig och som man kunde lösa.
Så är det väl inte riktigt här. Nej. Jag har så här från sidan håller jag väl Kenneth som en starkare tränare än vad det Seifert har visat.
Mm. Och Seifert tänker man ju, ja men det är ju just IF, men jag är ganska så säker på, utan att dubbelkolla det, att han är IFK från början, tror jag. Och den aspekten så är det inget konstigt då. Det är ju inget konstigt i Ystad. De går ju mellan klubbarna där. Det är titt som tätt.
Precis. De andra kvartsfinalerna spelas ju ikväll.
Ja.
Ystad, Alingsås och Lugi Skövde. Precis. Så de får vi väl avvakta med lite. Men det står ju 1-0 i matcher till Skövde och Alingsås.
Ja.
Noterar
du att vi fick första shootout?
Jag gjorde det. Jag hade gärna velat se den.
Jag har sett de sista. Jag har sett par.
Har du det? Vad härligt.
Ja. Det slutar ju med att det enda vi då förlorade den här shootouten på var ju, ja, det var ju då, alla har väl koll på det, att man står ju nere vid, som en klassisk övning man har kört i som ungdom, att man passar målvakten på en enmanskontring och springer upp och får tillbaka den och förhoppningsvis sätter den i mål, och däremellan får ju bollen inte studsa. Ja, man kan ju studsa in bollen såklart som skytt, men den får ju inte studsa från det att då målvakten
strar ut. Ja.
Och Önner är då, hon hinner ju inte i fatt utkastet helt enkelt, så att det är bara, så de behöver inte göra någon räddning i Lugi.
Vad tycker vi om det här med shootout, du som har sett det nu? Är det mer underhållande än vanliga straffar?
Ja, det är det, absolut.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. och så... Det här är ju, nu är det ju, vad har det funnits ett par år i alla fall, och det är första gången det har spelats rätt så många slutspelsmatcher, och detta är första gången det händer. Så är det, man ska inte vara för konservativ och emot liksom nymodighet av princip, men det är klart att man ska inte hålla på att ändra för mycket reglerna, men kommer det inte att förekomma oftare, så kan det väl vara ett kul inslag så någon gång om året.
Ja, jag gillar ju vanliga straffar.
Ja, det är såklart du gör. men nu fick vi det och jag köper det. Hade det blivit liksom att var och varannan match skulle avgöras med det, då kan man ju börja diskutera och då, att laget ska liksom börja träna på det, och det är ganska konstruerat det hela och sådär. Va? Men jag tycker att vi kan vi behålla.
Okej.
Ska vi ta SOE-kvartarna där, så H65 Hör körde ju över Västerås Ista 32-17. Sävehov, Skara, Klara 29-21. Medan Skuru hade faktiskt överraskande tufft hemma i första mot Kungälv vann med 27-25. Jag såg, har inte sett matchen, såg att Per Johansson, nu vet vi att han har väl i varje fall varit inblandad i Kungälv där, var ute och vevade lite mot domarna faktiskt. Med att det var några tveksamma domslut mot Kungälv då i slutskedet av matchen. Det har jag inte sett, om vi får ju låta det stå för honom. Så att,
Men vi har ju en annan SHE-nyhet med Johan Alm som lägger fotbollsdojorna på hyllan.
Ja, eller handbollsdojorna.
Handbollsdojorna. Vad sa du? Ja. Fotbollsdojorna.
Fotbollsdojorna. Och det är ju en profil, stor profil och en fin karriär som därmed är över. Den har ju fejdat ut lite grann, får man väl ändå lov att säga. Sen hon kom hem egentligen där och blev gravid och har varit skadad. Nej, inte i den ordningen. Hon blev väl först skadad och sedan gravid. Mm. Så det är klart, hon har inte gjort så mycket de här åren sedan hon kom hem från Danmark till Sävehof. Men ja, i varje fall så fick man ju börja tänka lite grann på liksom, var sätter man in henne i den riktigt moderna historien när det gäller damlandslaget. Och det vill jag ju då bollade jag lite grann med Per Johansson, så jag kollade av med honom vilka som har betytt mest där när Sverige tog det här steget från, ja, kan man säga, steget upp i världseliten, får man väl ändå lov att säga, när de blev ett så här topp 6 lag, de har inte alltid varit topp 6, men så där, en som nämns av omvärlden som medaljkandidat, så va? Det blev de ju egentligen. Det var ju en skräll ändå, EM-silvret 2010. Då de blev sexa i hemma EM 2006. Så att någonstans stod de ju det steget, kan man ju säga, där från 2004-2005 eller någonting, och sen var det EM 2006 som tog sig till OS för första gången 2008 och sen silver 2010, och så därefter har de ju liksom, har de ju varit en medaljkandidat. Så det är väl den där perioden någonstans, de åren, slutet av 10-talet från 05 till 10 då och sådär. Och han nämner faktiskt då inte Johan Alm riktigt. Han menar att hon var viktig 2008 till 2010. Hon var inte med i EM 2010. Men där, då när de tog sig till OS till exempel, och även i OS. Men de han håller allra högst där som viktigast, om man skulle ta ut tre stycken, så det är Linnea Torstensson, Bella Guldén och Johanna Wiberg. Lägger också till Matilda Boson, Therese Helgesson och Tina Flogman. Och sen är ju Alm där lite grann också. Så hade du ju Marlene Grundström, hon heter Gustafsson, nu gift med gamla linjespelaren Mattias Gustafsson, i målet. Där är de första de här åren. Så det är lite så. Men ja, där har du väl ungefär dem. Och Per, det är ju verkligen inifrån, va? Men där har du några viktiga, såklart, både kulturbärare och även på plan viktiga.
Lite ligan blev framförallt lite tunnare utan Johan Alm. Det känns som hon har varit under hela min handbollsuppväxt. Det känns som att Johan Alm har varit med. Hon är inte så gammal, men det känns som att hon har varit med hur länge som helst.
Ja, precis. Ja, men så jag håller med dig liksom att hon har ju nog också varit en av de som har syns mest i media, och sen som sagt så spelar hon ju där i Danmark när den danska ligan, får man väl nästan lov att säga, stod på topp. Så var hon ju ett av de större svenska namnen. Ju. Det var väl i Viborg hon var till exempel, va? Och vann väl Champions League, tror jag. Ja, nu är man lite på tunisan. Men det är jag ganska säker på, om det var final eller det var guld också. Jag tror nästan hon var med och vann guld. Ja, sorry Johanna att jag inte har det. Riktigt uppdaterat i huvudet.
Något som du har, om vi lämnar ligorna Och som jag vet att du har uppdaterat i huvudet är ju att Sverige har fått en ny förbundskapten. Glenn Solberg har du varit inne på inför också, att han var ett av alternativen. Nu är det klart. Jag vet inte, jag kan inte säga så mycket om honom. Men du kan väl, inte det heller gissar jag, men första spontana reaktionen när det blir klart.
Egentligen är det är ju en riktigt stor skräll. Men nu blir det inte en skräll i och med att jag visste och de som har läst det visste ju att han var en av kandidaterna, om de litade på mig. Och det kunde man bli i det här fallet då, eftersom han uppenbarligen var det.
Absolut.
Men det är ju klart att alltså, han, tittar man som spelare som sagt, rankad fyra genom tiderna i Norge, är en av de verkligt stora, spelat i Barcelona och Flensburg och Nordhorn också där, med massor med svenskar. Så är han ju en av de verkligt stora i Norge. Och men som huvudtränare är det ju väldigt ringa meriter, där han har alltså haft ett lag som åkt lite upp och ner, Sankt Halvard i Norge, som han tog över, och så tog han upp dem, och då jag tror de tog 4 poäng eller någonting i högsta ligan och åkte ur, och sen har de legat i toppen där, varit med, missade väl i kval förra säsongen, och nu har han tagit upp dem igen och nu hoppar han ju av det. Robert Hedin är någon sorts sportchef där, parallellt med att han är förbundskapten i USA.
Mm.
Att gå från, han går ju från andra ligan i Norge, som vi väl nog kan våga slå fast det är sämre än andra ligan i Sverige till exempel. Alltså den norska klubbhandbollen är ju svagare än den svenska. Till att ta över Sveriges landslag, som idag räknas ju som ett av världens bästa, får vi ju ändå lov att säga.
Mest potential i alla fall att bli och vinna lite titlar.
Ja, verkligen. Så att det borde ju vara ett attraktivt jobb, om inte annat, att ta Sverige idag. Kan man ju tycka. Och vad jag förstod här nu i dagarna, så var ju Magnus Andersson intresserad. Det var han ju inte, eller kunde, ja, det var han väl i grunden, men han kunde helt enkelt inte då när Ola och Staffan skulle bytas ut. För då satt han fast i Tyskland. Det är lite förvånande ändå att Glenn Solberg går före Magnus Andersson sett till meriter och så vidare. Men när jag pratar med Robert Weber, generalsekreteraren, så känns det ju lite grann, jag vet inte om de skulle erkänna efter honom, men när jag lyssnar på hans svar, va, så först kommer det ju liksom nästan inget sådär, varför just Glenn Solberg, men sen när jag liksom tvingar fram någonting som talar just för Solberg, så kommer han in på det här med att han har jobbat i Norge med den norska landslagsmodellen, och att han var ju juniorlandslaget och det här berömda rekrutlandslaget som Sverige tog efter för några år sedan med sitt ligalandslag, och sen var jag assisterande till Berge, så han har ju absolut varit inne i landslag, verkligen. Och hade väl en rätt så hyfsat stor roll som assisterande. Jag tror att han coachade laget vid några tillfällen, alltså några mindre turneringar och så. Men jag kan ju inte mycket om honom som tränare, såklart. Jag har inte sett Sankt Halvard spela. Men så att det verkar ju vara lite grann att de vill ta efter lite mer med de har ju sitt talangprojekt förbundet, men att de vill åt det här som de har gjort i Norge, där jag tror inte de kommer göra samma sak, jag tror inte det går rent logistiskt, men de berättade ju Solberg, när jag pratade med honom, att de samlade 2 gånger i veckan på förmiddagarna, samlade de allra största talangerna som bodde i och kring Oslo. Tydligen bodde de flesta där, så var det några i Bergen, men det löste man med den här Olympiatoppen som de har, alltså, som är ju ett det är ju deras, ska jag säga, SOK, fast det känns som Olympiatoppen i Norge har mer pengar och jobbar ännu mer liksom sportsligt med talangutveckling och så.
Känns som, hade de tagit Magnus Andersson, det är ju kanske en starkare tränare, alltså starkare individ. Nu kanske man får mer med Glenn Solberg, man får det du pratar om, mycket, mycket annat också, inte bara själva coachingen av A-landslaget, utan man har en slags helhetsbild på ett annat sätt.
Så är det. Och det pratade man tidigt om när jag pratade med Weber, här lite om kandidaterna, så pratade inte han om kandidaterna såklart, men han drog väl lite grann sådär krav, heter det, profil man ville ha och sådär, va? Det är mycket om svensk handbolls utveckling och sådana saker. Jag kan förstå det. Samtidigt så kan man väl tycka att den som ska vara förbundskapten för ett A-landslag, är inte hans huvuduppgift att göra så bra resultat som möjligt kortsiktigt också. Skulle man inte kunna ha en Solberg i en annan roll då? Måste det finnas i samlist? Det är ju fint att det kan finnas i samma person i och för sig, för du får någon sorts kontinuitet då med Järnkoll, men ändå att ska det ligga på någon liksom mer, ja, någon slags ja, sportchef eller assisterande förbundskapten som har det ansvaret då. Och det kommer.
Kan man hålla med där då? Det är svårt att sitta.
Vi har inte hela bilden, va? Men just om vi bara ställer Magnus Andersson mot Glenn Solberg och resonerar dem, så känns det som Magnus Andersson, ja, på pappret eller vad man ska säga, har mer.
Mer meriterad, helt enkelt.
Ja, precis. Att coacha, om vi tänker resultat sådär. Så får väl Solberg visa då helt enkelt. Han är ju kanske då lite mer, när jag träffade norska kollegor nu när vi var i Oslo med fotbollen där. Att han hade väl, om jag förstod det rätt, som de hade fattat i alla fall, att Berge och Hanna, de jobbade ihop med A-landslaget, så hade Solberg lite mer försvaret och Berg lite mer anfallet.
Ja.
Men första gången vi får en utländsk förbundskapten för A-landslaget.
Är det verkligen? Ja, Andersson var ju islänning.
Ja, i och för sig. Men...
Typ.
Ja, det är jag visst. Han är isländsk medborgare, inte en svensk medborgare, men det känns ju ändå väldigt svensk. Sen är det inget stort steg till Norge. Så att, och det är som Glenn Solberg säger, han är ju präglad av svensk handboll, inte minst genom Kentari då, som han har haft i 10 år som tränare i 3 olika klubbar. Så. Ja, han får ju åtminstone förmodligen en häftig start och en tuff start. Det blev ju så att Andersson hoppar av efter EM, och om inte Sverige har vunnit EM och tagit sig direkt till OS, så väntar det ut i OSK. Det blir ju Solbergs första landskamp. Så att, han kan ju få flygande start. Han kan ju också få en ganska så tuff start om det inte skulle gå vägen.
Ja, den hade varit tung att missa OS första man gör.
Ja, men tänk om Sverige går till final till och med. Men jag tror att det kan räcka med, ja, nu blir jag osäker på de här OS-kvalreglerna. Men om rätt land så att säga vinner EM, så kan väl Sverige kanske ta en plats som silvermedaljör i sitt eget EM. Men säg att det inte är rätt land som vinner. Säg att man går till en final. Andersson tar dem till en final. De förlorar den. De tar inte någon OS-plats, direktplats, utan ska kvala. Och Solberg tar över. Sverige gör en svag insats. Går inte till OS. Men det scenariot ska vi inte måla upp.
Nej, helst inte.
Notera också att han fick 4-årskontrakt. Så långt skrev ju inte Andersson till exempel.
Nej, jag såg vad det är.
Vet inte om Staffan och Ola skrev ett 4-årskontrakt någon gång. Sen har jag förståelse för, enligt Weber, vi vill åt de här OS-cyklarna vårt fjärde år. Det kan jag förstå. Och att det är långsiktigt tänk och så vidare. Men, Nej. Robin, ska du ut i backen och jag ordnar lite frukost till min familj?
Solen börjar gå upp över kullarna.
Här står den. Zenit i Skåne nästan. Som ni har hört så blev det ingen kultlirare denna veckan. Kört på ganska hårt med dem, och som ni kanske har hört i den här podden, så har vi, i varje fall har jag haft mycket fokus på annat senaste veckan, och vi rådade inte ihop det helt enkelt heller, och jag tror det kan vara okej med en paus.
Ja, det är ju slutspännande, så det känns som att det finns saker att fylla den här podden ändå.
Ja, så ser vi hur vi gör nästa vecka. Vi tar det vecka för vecka. Bra, men då tackar vi för den här veckan.
Det gör vi, och på återhörande om en vecka igen. Ha det bra.
Tack, hej.